I början på 1500-talet skedde underliga saker uppe i Skellefteå socken. Folk gick aldrig fredat efter vägarna. Många människor hittades döda. 8 laxfiskare från Finnforsfallet hade försvunnit på 9 år. Befolkningen började tro att dessa män hade slagit till tillsammans och blivit rövare och höll till i skogen. Och mycket underliga saker som inte folk kunde förstå skedde.
Så här börjar sägnen om rövarna i Finnforsgrottan. Bönderna i Myckle och Medleby utanför Skellefteå märker hur de börjar förlora fisk och egendom på ett oförklarligt sätt. Till slut förstår man att det måste vara ogärningsmän i trakten. Sägnen om Finnforsrövarna är en berättelse om hur 7 män satte skräck i flera socknar, ända tills bygdens bönder bestämde sig för att göra slut på rövarnas härjningar. För att söka spåren av sägnen begav jag mig till Skellefteå i Västerbotten. Mitt mål var Finnforsgrottan som än idag finns kvar en bit utanför staden.
Ja, vi är alltså nu 1,5 mil ungefär ifrån Skellefteå. Vi åker upp efter Skellefteälven på norra sidan.
Erik Bergsten från trakten har tagit mig med och ska visa mig grottan. På vägen mot vårt mål passerar vi byarna som nämns i sägnen, Myckle och Medle. Det var bönderna i de här byarna som drabbades av rövarnas framfart. Till slut kan de inte längre stillatigande se på hur deras fisk och folk försvinner. En kronofogde vid namn Tigerhjälm samlar till skallgång. En skallgång som emellertid blir resultatlös. Läget tycks åter hopplöst. Men så får man hjälp från oväntat håll.
På hösten kom en flicka som hade varit försvunnen getarflicka vid namn Gunilla till sin förra husbonde Albrecht Jonsson i Medle. Hon berättade att hon för 7 år sedan, då hon gick i Valveboskapen, hade hon blivit träffat av 3 främmande män som har kommit till och fört dem med våld till Finnforsberget. Och i en berggrotta där hade de hade instängda vakterna i 7 år. Men på och kvällen då kommer 4 stycken till in i grottan. Och på kvällen kastade den lott vem som skulle ligga där för natta, hana för natta. Och dessa män hade 4 barn, men allihop så rövarna borde födda.
Albrecht i Myckle samlar nu bygdens folk och beger sig till Finnforsberget. Men rädslan blir de övermäktig och man vänder tillbaka med oförrättat ärende. Men Albrecht gör ett nytt försök. Natten 20 juli ger man sig av mot grottan. Också vi närmar oss nu Finnforsberget.
Vi har alltså åkt en bit utanför Skellefteå nu, kanske låt oss säga 20 minuter. Stannat bilen vid foten av Finnforsberget. Snön ligger i stora vallar vid sidan av vägen. Och in i skogen så är den minst en decimeter hög. Men vid kanten av vägen här så står det faktiskt en skylt som pekar rakt upp på berget, Finnforsrövarnas grotta.
Vi ger oss till fots upp för berget pulsandes i djup snö.
Det är fortfarande decimeter tjock snö här. På granar och tallar så hänger snön tung. Och det bär inte jättebrant, men det bär upp för. Så det kräver sin man att ta sig fram här. Nu öppnar sig skogen här.
Nu har vi alltså grottan här till höger. Det är bara 3-4 meter till den. Och vi ska se om vi kan hitta ingången här.
En tydlig skylt märker ut platsen. Och en stor bergskulle ser det ut som på vår högra sida. skvallrar om att här borde det kunna dölja sig någonting. Och mycket riktigt, när man går en bit till så öppnar sig ett gap. En grottöppning, inte mer än en högst en meter hög ner i Finnforsgrottan.
Jag står nu vid ingången till målet för resan. Vad var det då som hände här enligt sägnen? Utanför grottan har Albrekt och Mårtens män tagit rövarnas bågar. Och efter att ha utrustat sig med en klubba och ställt några av sina män på vakt utanför går Albrekt in i grottan. Följeslagarna står på pass utanför och lyssnar.
Och de har då var slagen i grottan, berggrottan. Men till slut kom en kar ut flygen ur grottan och han for medan händerna på den fick inte tag på honom. Han tog ett sky och försvann som en fågel på ett sky. Han rann bara på ett sky. Och då han då kom upp ut Albrekt Jonsson, då hade han dödat sex. Då sa, frågade han efter vart den sjunde var. Och då talade de om mig och då var han mycket fred.
Det var alltså här i grottan som Albrekt Jonsson dräpte sex av de sju rövarna.
Nu går jag in här mot grottöppningen. Det är inte högt, men låt oss säga att det är en kanske 80 centimeter högt. Jag böjer mig ner här i grottöppningen. Oj, oj, oj. Nu ska vi se. Jag har fått med en ficklampa som jag tänder här. Ja, det är inte presidentsviten på Grand precis. Det är inte ens Bergakungens sal. Det är en grotta som är, låt oss säga att den är 5 meter till sin bortre ände här och ungefär lika bred. Men här är inte mer än, jag kravlar mig fram här nu och det är inte en meter högt. Jag ser att i andra änden av grottan så kommer det ljus in. Det finns alltså en öppning till. Och det skulle ju kunna stämma då med sägnen som berättar om hur en av rövarna flyr ut genom den så kallade nödutgången. Jo då, jag måste ta bort lite snö här för att se om det går att forcera ut. Jag ska se om det går. Ja, jag trycker mig nu upp genom den så kallade nödutgången.
Uppgiften blir mig övermäktig. Jag klarar inte det som sägnens sjunde rövare Hyns klarade den gången.
Det sägs ju att Albrekt gick in här och klodde upp och hade ihjäl 7 av dem. Men där måste jag nog säga att 7 man att ha någon sorts slagsmål här inne, det tror jag inte på. För i sin högsta höjd är det 1 meter. Jag sitter nu här och slår nästan i taket med huvudet. Men man kanske inte ska märka ord. Kanske dräpte han dem helt enkelt i sömnen när de låg här inne.
Vad hände då med den sjunde rövaren, Hyns? Han lyckades ju komma undan. Efter 3 dagars jakt blir han infångad på sjön Lillbjurvattnet. Det första bönderna gör är att sticka ut ögonen på rövaren för att han inte ska kunna förtrolla dem. Även om sägnen visar upp en del övernaturliga drag så tycks mycket här på platsen stämma så bra. Här ligger forsen, grottan, byarna. Vi har namn på flera rövare och deras banemän. Allt verkar ju stämma, eller gör inte det? Jag söker upp Ulf Lundström från Lokalhistoriskt institut i Skellefteå och blir först en aning besviken.
Det finns ju liknande rövarhistorier från andra delar av Sverige. Och en sån berättelse är från Laforsen i Hälsingland. Den upptecknades av Johan Nolander i mitten eller slutet på 1800-talet.
Finns det motiv som tycks hämtade därifrån eller?
Ja, vallflickan Gunilla till exempel är ett sånt motiv.
Det visar sig vid närmare efterforskning att sägnen om rövar i en grotta i skogen är ett mycket vanligt sägenmotiv. Snart sagt varenda grotta i vårt land har en rövarsägen knuten till sig. Ofta är rövarna 12 till antalet och motivet med den tillfångatagna vallflickan är också mycket vanligt. Oftast är hon fången i 7 år innan hon lyckas fly. Det här gör berättelsen om rövarna i grottan till en typisk vandringssägen som knyts till olika platser. Både Skuleberget i Ångermanland och Eliasgrottan utanför Piteå har liknande historier knutna till sig. Men det finns en rad detaljer som gör att det inte går att avfärda sägnen om Finnforsrövarna som enbart en vandringssägen. Ulf Lundström pekar på två gamla dokument som styrker det här. Det är tingsprotokoll från Skellefte socken från 1570 och 1574. Upprinnelsen är en tvist om laxfisket i älven. Kronan, det vill säga kungen, har dragit in rättigheterna till fisket för några invånare i byn Medle och Myckle. På tinget 1570 anför några bönder i byarna en händelse från 46 år tidigare för att styrka sin rätt till laxfisket.
Anno 1524 vore några skogsrövare hit över komne från Norge som tog deras hemvist ut i en bergskula hart vid Finnfors laxfiske. Dessa dråpare eller rövare gjorde allmogen mycket skada med stöld, röveri och mord så att ingen var väl säker hemma i husen eller på vägarna. Så var i Myckel boendes en man benämnd Albrecht och Mårten Jonsson Strål i Medle. Dessa hava med deras söner och drängar angripit mördarna om nattetid och där nederlagt 7 personer på platsen och en slapp till rymnings på ett skid. Den rände de 3 mil efter och tog till fånga. Allt sålunda fingo dessa män Finnfors laxfiske under sig. Det är det och okvalt till denna dag brukat hava.
Det här tycks ju mycket övertygande. Albrecht i Myckle och Mårten Jonsson i Medle nämnda redan på 1500-talet. En komplicerande faktor är att de här domstolshandlingarna inte finns kvar i original. De är istället bevarade i 2 vidimerade avskrifter från 1773. Men Ulf Lundström anser att de här avskrifterna är trovärdiga.
Alltså jag anser att det här är, ska säga, mycket korrekt för att jag har jämfört dem med de nämndemän som finns på det här dokumentet. Och det finns ju då i landskapshandlingar för Västerbotten som finns ju saköreslängder bevarade från de här åren. Och nämndemannalistan stämmer i de här dokumenten med de som då finns på Riksarkivet.
Ska vi tro på de här källorna? Det skulle ju i så fall innebära en historisk kärna i den här sägnen. Detta behöver givetvis inte innebära att sägnens alla delar är sanna för det. Inte ens att det bott några rövar i Finnforsgrottan. Men det tycks alltså som om en Albrecht i Myckle och Mårten i Medle på 1520-talet dräpt några skogsmän och som tack för det tilldömts laxfisket i Finnforsen. Vad händer sen?
Någon gång mellan 1524 och 1570 så har kungens fogde tagit tillbaka det här fisket. Och det är därför man går till tinget för att klaga. Och rätten går på alltså böndernas linje och dömer då att de ska få tillbaka det här. Och detta fiske har man kvar åtminstone fram till 1773, för att då blir det en tvist om det här fisket. För då har det grundats ett nybygge vid den här fiskeplatsen, Krångfors nybygge. Och nybyggaren där vill så att säga ha detta fiske under sitt nybygge. Och då kommer då bönderna i Myckla och Medle och visar upp de här dokumenten. Så att de dras in i den här tingstvisten.
Men fisken i älven, det var guld värd och fiskerätten därmed också något oerhört viktigt alltså.
Ja, den var oerhört viktig för att just jordbruk, alltså sädesodling, hade ju en oerhört liten del i försörjningen här uppe. Och man var aldrig självförsörjande på spannmål heller. Utan det var ju boskapsskötsel och fiske egentligen som var de stora bitarna.
Man skulle ju kunna tro att sägnen nu var vida känd under slutet av 1700-talet, men så tycks inte vara fallet. Det är först 100 år senare berättelsen dyker upp igen, och nu i ett annat sammanhang.
Det vi kan se, alltså, vi kanske inte har riktigt hela bilden klar för oss, men nästa steg kan vi säga är 1881. Då utkommer en skrift i Skellefteå som handlar om de här rövarna i Finnfors. Och i företalet i boken står det att berättelsen tidigare har gått som följetong i Skellefteå Nya Tidning. Följetongen och skriften blev tydligen publika framgångar för att de här kom sedan att tryckas om ordagrant.
I den skrivna versionen från 1881 har sägnen fått flera nya motiv som möjligen helt enkelt är tillägg av författaren.
Man far in det här med vallflickan Gunilla till exempel, som sitter fången hos rövarna i 7 år. Man far in de här övernaturliga inslagen där rövarna är trollkunniga och kan fiska ur vattenpölar på vägen. Sen finns det en del saker i texten som omöjligtvis kan vara 1500-talsmässiga. En sak är namnen på de här personerna, alltså länsmannen Tigerhjelm till exempel. Sådana namn hade man inte bland länsmännen i Skellefteå på den tiden. Det var bönder som så att säga innehade det här uppdraget, och de kunde ha namn som Nils Larsson eller Anders Nilsson eller liknande namn.
Det som är spännande med Finnforssägnen är att det så tydligt syns när de olika tilläggen i berättelsen görs. Man ser hur domstolsprotokollen från 1500-talet får utbroderingar hämtade från andra håll. Felaktigheterna till trots, den här berättelsen från 1881 får stort genomslag, och nu dyker sägnen upp i alla möjliga sammanhang. Som tidningsföljetong i särtryck, så småningom på 1900-talet ger den också inspiration till en roman och flera teateruppsättningar. Men om allt detta nu har en historisk kärna, hur mycket ska vi då tro på? Ska vi tro att grottan på Finnforsberget var den kula som nämns i tingsprotokollet där rövarna höll till?
Ja, alltså den är väl sannolik i alla fall. Att mig veterligen är det väl den enda som är känd idag i alla fall som finns i närheten. Ja, den är ju liten idag, så frågan är ju om så att säga det kan ha så att säga lagrats på eller berget har satt sig på något vis. Om den kan ha varit större tidigare. För att som sagt var idag är den ju väldigt låg i tak och mycket trång.
Inga klara svar alltså, möjligen, eventuellt. Vad händer då med den sjunde av rövarna, han som lyckades fly? Ja, han infångas alltså först i Skellefteå för rannsakning, klädd i järnklänning, handbojor och fotfängsel, om vi får tro sägnen. Efter att ha avgett sin livsberättelse om en hård barndom och kringflackande liv runt om i Nordeuropa döms han till döden. Den här livfulla berättelsen om rövarens bakgrund har gjort att vissa så att säga har tagit rövarnas parti och velat se berättelsen ur deras perspektiv.
Man kan ju tolka den här på många olika sätt, och det är ju en tolkning så att säga, att den så att säga hunsade människan eller den människa som inte fått chans att växa upp i en god livsmiljö kan så att säga komma på de här vägarna. Det är ju fritt för konstnären. En av de tidiga böckerna här, Josef Stenlund, så är det ju så att säga ondskan då, som de här personifierar så att säga. Så att det visar väl hur olika man kan tolka ett material.
Ända in i döden jäckar den sista rövaren rättvisan, och skarprättaren lyckas efter avkunnad dom inte hugga huvudet av honom. Det blir rövaren själv som får instruera sina banemän hur han ska tas av daga. Man måste begrava honom levande.
Och så slutade sig rövarehistorien. Sådan vara ifrån Skellefteå, och grottan finns än idag. Så slutade sig rövarehistorien från Skellefteå.